Vi ska läsa ett par texter här som handlar om Abraham. Först ifrån Stefanus predikan i Apostlagärningarnas 7:e kapitel från 2:a versen. Bröder och fäder, hör mig. Härlighetens Gud uppenbarar sig för vår fader Abraham medan ännu var i Mesopotamien och förrän han bosatte sig i Karan och sade till honom: gå ut ur ditt land och från din släkt och drag till det land som jag ska visa dig. Då gick han åstad ut ur Kaldernas land och bosatte sig i Karan. Sedan, efter hans fars död, bjöd Gud honom att flytta därifrån till det land där han nu bor. Han gav honom ingen arvedel där i, icke ens så mycket som en fotspredd, men lovade att giva den till besittning åt honom och åt hans säd efter honom. Detta var på den tid då han ännu inte hade någon son. Och vad Gud sa var detta: att hans säd skulle leva som främlingar i ett land som inte tillhörde dem, att man skulle göra dem till trälar och förtrycka dem i 400 år. Men det folk vars trälar det blir ska jag döma, sa Gud. Sedan ska jag dra ut och hålla gudstjänst åt mig på denna plats. Och han upprättade ett omskärelsens förbund med honom, och så födde han Isak, omskar honom på 8:e dagen. Och Isak födde Jakob, och Jakob födde våra 12 stamfäder. Och så läser vi från Hebreerbrevet 11:8. Inom tron var Abraham lydig när han blev kallad. Och han drog så ut till det land som han skulle få till arvedel. Han drog ut fast han inte visste vart han skulle komma. Genom tron bosatte han sig som främling i det utlovade landet, lika som i främmande land, och bodde i tält med Isak och Jakob, som var hans medarvingar till samma löfte. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, vars byggmästare och skapare är Gud. Genom tron fick en väl Sara, fast en överårig, kraft att bli stammoder för en avkomma, i det hon höll den för trovärdig som hade givet löftet. Därför föddes också av en och samma man, en som var så gott som död, avkomlingar, så talrika som stjärnorna på himmelen och som sanden på havets strand, som man inte kan räkna. I tron dog alla dessa innan de ännu hade fått vad utlovat var. De hade alena sett i fjärran, hade hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som så talar ger ju därmed till känna att de söker efter ett fädernes land. Om de hade menat det land som de hade gått utifrån, så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu stod deras håg till ett bättre, nämligen ett himmelska. Därför blygdes inte Gud för att kallas deras Gud, till han har berett åt dem en stad. Genom tron var det som Abraham frambar Isaks och som offer när han blev satt på prov. Ja, sin enda son frambar han så som offer. Han som hade mottagit löftena, han till vilken har blivit sagt: genom Isak är det som säd skall uppkallas efter dig. Ty han tänkte på att Gud var mäktig att till och med uppväcka från de döda. Från de döda fick han honom och tillbaka liknelsevis talat. Det var en dag i det kaldeiska ur som började likt alla andra dagar, men som skulle få en oerhörd betydelse i en relativt ung mans liv, nämligen Abraham. Han växte upp i en familj med en avgudsdyrkande far och omgiven av avgudar som satte sin prägel på en hel kultur. Här byggdes inga altaren åt den levande guden, han som skapat himmel och jord, utan man förföll till avguderiets mörker. Och mitt i detta uppenbara sig härlighetens Gud för en person, nämligen Abraham, och gav honom en kallelse med vittgående konsekvenser. Gå ut ur ditt land och från din släkt och drag till det land som jag ska visa dig. Han mötte Gud och en härlighet som saknade motstycke. En gudomlig kallelse om ett fullständigt uppbrott och uttåg ur den kaldeiska miljön med en marschorder mot det land Gud skulle visa honom. Detta beskrivs i Josua kapitel 24 och vers 2. Och Josua sa till folket, så säger Herren, Israels Gud: på andra sidan floden bodde era fäder i forna tider, så gjorde och Tera, Abrahams och Nahors far, och de tjänade där andra gudar. Men jag hämtade er fader Abraham från andra sidan floden och lät honom vandra i hela Kanans land. Det är något alldeles underbart när Gud hämtar en människa. För då har han avsikter med henne som inte kan förverkligas i den miljö hon lever. Det är helt oerhört vilken kallelse Gud kan lägga ner i en enda människa. Tänk om hon felar, hur går det så med Guds plan? Man tycker det så skört, så svagt och så ringa. Men Gud är inte nervös, för han lägger in hela sin trofasthet i kallelsen. Men skall kallelsen förverkligas är den beroende av vår trohet. Kallelsen är alltså beroende av Guds trofasthet som aldrig sviker, och av vår trohet som kan svikta. Men vi får komma igen och återknyta kontakten med Guds trofasthet och på nytt uppleva nåd från Herren. Själv Abraham fick göra denna erfarenhet. Genom tron var han lydig när han blev kallad och drog så ut till det land han skulle få till arvedel. Han drog ut fast han inte visste vart han skulle komma. Och det är så välsignat med ett uttåg efter Guds kallelse. Så blev det stopp i Karan. Ett allvarligt stopp. Han bosatte sig i Karan med far och brorson. Hur ska det gå med kallelsen? Hur ska det gå med Guds plan? Vad var orsaken till detta stopp? Ja, det finns så många anledningar som vill hindra oss på vägen. Det ser ut som om hans far, Tera, hade ett allt för stort inflytande på honom. Och Tera, han var seglivad. Han blev 205 år. Men efter hans död så kom en förnyad kallelse till Abraham. En skärpt kallelse. Gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus, bort till det land som jag ska visa dig. Ja, nog fanns ett avsked med land och släkt i den tidigare kallelsen. Men nu kommer också in ifrån din faders hus. Själva bromsklossen måste elimineras. Ja, men han är ju död. Ja, men inflytandet finns där fortfarande. Och därför gäller det om att göra sin kallelse och utkårelse fast. Förstå dess innehåll. Förstå dess innebörd. För du förstår, välsignelsen ligger i att göra Guds vilja. Välsignelsen ligger i att följa Jesus. Om du nu går, Abraham, säger Gud, så ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Och jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och den som förbannar dig ska jag förbanna. Och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Allt detta låg i kallelsen. Allt detta låg i att vandra vidare med Gud mot målet. Intet kan stå mål med Guds välsignelser. Hur gott vi än har det här i Karan, så kan det aldrig mäta sig med att vara i Guds vilja. För löfteslandet väntar. Vi har lite här att tänka över. Uppenbarelsen av härlighetens Gud i Kaldén ledde till ett främlingskap till den omgivande kulturen, till avgudarnas domän, ett främlingskap som blev utbytt mot en vandring i umgängelse med Gud, i gemenskap med Gud. Men hur var det då i Karan? Allt var halvdant. Vi hade nått halva vägen. Men upplevde ständigt ett främlingskap i våra hjärtan. Inför omständigheterna i Karan. Farteras inflytande och bopålarnas fastslående i det halvdana. Det var ett ständigt främlingskap där vi förstod att detta kunde omöjligen vara målet för vår tro. Så kom äntligen dagen i Abrahams liv. 75 år gammal, då han går över gränsen in i löfteslandet. Allt var nytt för honom och nu gällde det om att utforska landet. Det är så underbart med människor som inte nöjer sig med gränslinjen utan gör som Abraham, utforskar landet. Och det heter så om honom i första Moseboks 12 kapitel och 6 vers. Och Abraham drog fram i landet ända till den heliga platsen vid Sikem, till Mores terebint. Och på den tiden bodde kanéerna där i landet. Men Herren uppenbarade sig för Abraham och sa: åt din säd ska giva detta land. Då byggde han där ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. Sedan flyttade han därifrån till bergsbygden öster om Betel och slog där upp sitt tält, så att han hade Betel i väster och Ai i öster, och han byggde där ett altare åt Herren och åkallade Herrens namn. Sedan bröt han upp därifrån och drog sig allt längre mot sydlandet. Här har vi alltså nedtecknat för oss Abrahams första tid i löfteslandet. Här byggs det altaren som inte gick att bygga i det kaldeiska Ur eller i Karan, men var fullt möjliga här i löfteslandet. Gud uppenbarar sig på nytt för honom och säger: åt din säd vill jag ge detta land. Men så läste vi också vid den tiden både kanerna i landet. Vad ska vi göra med dem? Ska vi fördriva dem? Nej, det är Herrens sak att utföra det. Amorierna hade ännu inte fyllt sina missgärningars mått. Gud, han är oerhört långmodig. Men det kommer till en punkt då Gud sätter punkten. Och då kommer landet att tillhöra, ägas av Abrahams säd enligt löftet här. Men så kom vi till något märkligt. Abraham byggde altare i Sikem och han byggde altare i bergsbygden. Men när han kom till sydlandet så ser vi inte att han byggde något altare där. Och så läser vi om att när han kom till sydlandet uppstod en hungersnöd i landet. Och då, min vän, då är det viktigt att ha altaret i stånd. Men här missar alltså vår gode vän Abraham och går till Egypten. Och i Egypten byggs inga altare för att tillbedja och ära Gud. Utan där är det halvsanningarna som råder. Och hade inte Gud gripit in så hade det gått fruktansvärt illa för Abraham. Men Gud, han kommer med sanningen och avslöjar halvsanningen. Och nu så blev det återtåg mot löfteslandet. Kan du se med vilka tunga steg han går ner mot Egypten? Men vad omvänt det är när han går ifrån Egypten och in mot löfteslandet. Hur spänstiga har inte hans steg blivit? För nu ska han återfå vad som har gått förlorat. Och nu må vi summera igen. I Egypten upplevde Abraham främlingskapet. Men ett främlingskap som man inte kan påstå var gudomligt. Inget främlingskap mellan ljus och mörker. Inget främlingskap mellan sanning och lögn. Utan här var det snarare så att han passar inte in på det personliga planet. Vi får inte blanda ihop främlingskapet som kommer av tro på Jesus med att vi uppför oss klantigt. Så var då Abraham åter i löfteslandet. Han bosatte sig där och det står att han förblev boende i Kanans land. Inga nya utflykter över de gränser Gud har satt för hans liv och hans tjänst. Hur var nu hans bosättning i löfteslandet? Jo, det heter: genom tron bosatte han sig som främling i det utlovade landet, lika som ett främmande land, och bodde i tält med Isak och Jakob, som var hans medarvingar till samma löfte. Tältet här i Abrahams, Isaks och Jakobs tillfälle var ju en fysisk företeelse. De bodde under tältdukar. Men tältet har också sitt bildspråk då det talar om vår kropp, i vilken vi nu under några korta år vistas här på jorden, innan allt sammans packas samman och vi flyttar hem till Herren. Vi har alltså paralleller här. Vi kan se oss själva i Abrahams situation. Hur var den? Jo, han levde som främling i det utlovade landet. Främling i löfteslandet. Ja, precis. Samma situation för oss. Vi lever i en underbar frälsning i Jesus Kristus här i tiden. Men vi är också främlingar och gäster här på jorden. Vi har här ingen varaktig stad, utan vi får, likt Abraham, vänta på staden med de fasta grundvalarna, vars byggmästare och skapare är Gud. Abraham, han kunde infört kaldeiska förhållanden i löfteslandet. Han kunde ha slått sina bopålar fastare än fast, byggt allt efter kaldeiskt mått och standard. Men han valde tältet. Varför? Han levde i ett främlingskap. Och vi har ju lite svårt att förstå just det här med främlingskapet i löfteslandet. Nu har vi ju äntligen kommit fram och så upplever vi ett främlingskap i tiden. Och detta mitt i löfteslandet, mitt i Guds vilja med vårt liv. Ja, det är så det ska vara. Gud har fört oss in i en väntande position. Väntande på honom, på hans tillkommelse. Hur skulle vi då kunna bygga oss fast i denna världen? Tältpluggarna må sitta någorlunda löst, lätta att lyfta. Vi ska ju hem till Jesus. Låt oss inte förakta främlingskapet. Det är en av våra största tillgångar. Det håller oss vakande och bedjande inför Jesu tillkommelse. Möjligheterna att vända tillbaka står ju alltid till buds. Att vända tillbaka till denna världens kaldén. Men vår håg är vänd emot himmelen. Den hågen hålls levande, brinnande, ja intensiv i främlingskapet. Den dag då härlighetens Gud uppenbarade sig för Abraham blev allt förvandlat. De andra runt omkring gjorde som alltid, såg ned på jord och värld. Men Abrahams blick var lyft mot det himmelska. Och må du och jag, likt honom, resa oss upp, upplyfta våra huvuden, till se vår förlossning, den nalkas. Jesus kommer.